Hej och välkommen till FI Jämtlands första poddförsök. Det här är podden Arga tanten och systrarna Strul. Det är ett namn som baseras på att vi kan vara både arga och struliga och vi ser oss som systrar. Och tanter är bra. Det kan inte alltid samma som är arg tant, inte alltid samma som är systrarna Strul. Men idag är det jag som är den arga tanten. Jag heter Ingrid, jag sitter i FI Jämtland och Feministiskt initiativs styrelse. Och här är också...
Sofie heter jag, sitter i FI Jämtlands styrelse. 28 år, född i Colombia, bott i Sverige i 26 år. Världsmedborgare.
Och Elinor, också med i FI Jämtlands styrelse. 23 år. Bott i Jämtland hela mitt liv.
Ja. Mm. Och de är systrarna Strul idag.
Mm. Yes.
Jag ber i förväg om ursäkt för ljudet. Kanske lite eko. Mitt kök är ganska kallt. Det är tre katter som röjer runt där och äter och prasslar. Och det kan också dyka upp tonåringar och vilja ta sig en macka eller så. Men då får vi lösa det. Idag tänkte vi diskutera försvarsindustrin i Sverige och lite kopplingar till Försvarsmakten och vad vi i FI ser på det här. Så att Sofie får börja berätta lite grann och så får väl Elinor och jag ställa frågor om vi funderar på något.
Ja, så här ser det då ut att år 2015 så exporterade Sverige krigsmateriell och gjorde en vinst på 7,6 miljarder svenska kronor. Det här är en industri och, som har dubblerats de senaste 15 åren. Exempel på länder som Sverige exporterar till är ju till exempel två länder som är i krig. USA och Indien. Och vi exporterar även till länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Såsom Pakistan och Thailand. Vi exporterar även till diktaturer som Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Förenade Arabemiraten har bland annat på G ett kontrakt med Saab där de ska köpa ett radarsystem. Och den affären uppskattas vara värd 11 miljarder kronor. Förenade Arabemiraten är ju, vad ska man kalla, som en liten lillebror till Saudiarabien. Och de deltar ju just nu i kriget i Jemen. Och i Sverige har vi väl sagt att vi inte ska, eller vi har sagt att vi inte ska exportera vapen till länder i krig. Men det efterföljs inte.
Ja. Vad leder det här till då? Hur kan man se, hur påverkar det här situationen i världen att vi är en av de länder som faktiskt exporterar så pass mycket vapen? Vad används de här vapnen till?
Ja, svenska vapen används till att föra krig i mycket, mångt och mycket. Många länder säger ju att de köper svenska vapen inte för att föra krig utan bara för en upprustning eller för en säkerhetsåtgärd. Men vi vet ju att svenska vapen har använts i krig. Och det här såg vi ju på 80-talet när Sverige exporterade vapen till Saddam Hussein i Irak. Och hur de vapnen sen användes till att, ja, han dödade sin egen befolkning. Och sen även invasionen av Kuwait, om jag inte missminner mig. Även i Jugoslavien så var ju Sverige med och krigsrustade. Och många av de vapnen som användes i kriget i Jugoslavien på 90-talet finns ju än idag kvar på svarta marknaden. Och på så sätt så kan ju illegala grupper, till exempel terrorklassade grupper som IS och Al-Qaida, köpa svenska vapen som ligger på den svarta marknaden.
För det här är ju också ett problem. När Sverige säljer vapen så brukar det ofta vara med ett kontrakt att vapnen inte får säljas vidare. Men när vapnen väl är sålda och i någon annans ägo så finns det ju inga garantier längre. Så vi kan sälja till ett land och tro att det här är liksom enligt alla regler och bestämmelser, men det landet i sin tur kanske skänker eller har någon form av utbyte med något annat land, och så hamnar ändå våra vapen i krig.
Precis.
Oavsett så är det ju ändå vapen det handlar om. Man kan ju inte säga att vapen, ja men de här vapnen, det är ingen fara, för att de ska bara användas som rekvisita på våran stadsteater, utan det är ju fortfarande saker som alltså tar död på människor.
Absolut. Absolut.
Jag tänker också, för vi har ju suttit och diskuterat lite innan vi startar den här inspelningen. Ett av problemen med vapenexporten är ju, precis som Elinor säger, att även om man köper vapnen bara som rekvisita, anfall inte oss för vi har vapen, så kostar de ju pengar.
Mm.
Pengar som skulle kunna användas till något annat i det land som köper. Du hade en bra sägning där om vilka som såg farorna.
Ja, men precis. Att stater köper in vapen för att det är en grupp som upplever ett framtida eventuellt reellt hot mot sig. Alltså, jag ser ledare, jag ser högt uppsatta inom olika yrkesgrupper som man kanske skulle kunna kalla de privilegierade. Medan i många länder så lever kanske redan merparten av befolkningen under ett reellt hot och i oroligheter. Och det kan vi ju se i många länder, att istället för att upprusta och investera i krigsmateriell, så skulle de pengarna behövas i samhället för att förbättra skola, sjukvård och stärka mänskliga rättigheter.
Ja.
Vi fasar just nu för att en katt klättrar på porslin och glas här i köket. Så att, kommer det ett krasch, så vet ni att det är inte vi som skadar oss. Men du hade också en bra förklaring över hur det nu ser ut i Syrien. Och vilka det som är inblandade. Och där faktiskt det också kan vara svenska vapen. De är svenska vapen med högst troligt inblandat på olika sätt.
Precis, vi pratar ju om vapen i krig som att, eller inte vi, men ledare i länder pratar om vapen som att de på något sätt kan garantera oss att vapnen inte hamnar i fel händer. Och om vi ser på det mest aktuella just nu då, som är kanske kriget i Syrien, så har vi ju sett att där har det uppstått terrororganisationen ISIS, ISIL, Daesh eller vad man nu vill kalla det. Den organisationen skapades ju med stöd av USA. De fick både någon form av gerillaträning samt vapen av USA för att störta Assad. Och i Syrien idag så är det ju en mängd olika grupperingar som strider. Och nu har ju även USA-skapade terrororganisationen Al-Qaida startat upp verksamhet i Syrien. Och det här blir väldigt konstigt också när, om man ser på att USA på något sätt är nav i NATO. Och NATOs uppgift är att bevara och utöka västs inflytande. Och att vi då gör det på bekostnad av Syriens folks rätt att få leva i fred.
Och det här drivs ju också då med svenska vapen på olika sätt. Saudiarabien köper svenska vapen, kanske är med och finansierar och bidrar med vapen till någon ammunition, vet vi inte vart den landar. USA köper ju också vapen av oss, och de kan ju också ha hamnat i det här. Och konflikten består ju av flera olika fronter. Kurderna är ju en drivande gren i det här. Turkiet är inblandade.
Ryssland är inblandade, Syriens president och de allierade runt han, Syriens befrielsearmé. Vi har kurder både i Iran och i Turkiet som kämpar mot IS. Som jag sa tidigare, Al-Qaida, Al-Nusra. Det finns uppgifter på mindre grupperingar också. Så det är väldigt många som strider som strider i Syrien, och vi vet faktiskt inte om svenska vapen finns där, men tyvärr så är nog sanningen så att de finns.
Och när vi då har exporterat vapen till olika länder som då dels rustar upp på bekostnad av att rusta upp sina andra samhällsfunktioner, dels kanske faktiskt låter de här krigen befinna sig i krig, de här vapnen hamna i krigssituationer och på så sätt skapa en situation som gör det omöjligt för människor att leva, då flyr människor.
Och så stänger vi gränserna.
Alltså, om inte annat har vi en moralisk skyldighet att ta emot de som är offer för vår export.
Så länge svenska vapen finns ute på marknaden, så länge, alltså under tiden då, kan inte vi stänga gränserna som vi har gjort nu. Och de personer som faktiskt är i Sverige måste tas bättre om hand.
Ja, och vi ser ju också i konflikten i Syrien där det på något sätt har blivit en sån här diskussion att det har blivit antingen komma till Europa eller få hjälp i närområdet. Men då har vi också senast i natt så bombades ett flyktingläger i Syrien av antingen Assads allierade, alltså Syriens flygvapen, eller av Rysslands flygvapen. Så vapen sätter ju skräck i ett stort område.
Har man fått veta vilka som bombade sjukhuset som bombades för några dagar sedan?
Det var ju en flygbombning. Och det är ju bara Assad och Ryssland som har flygvapen, och USA och Frankrike och England. Men just nu verkar det i alla fall som att det är bara Assad och Ryssland som bombar i Aleppo, eftersom att det är vapenvila. Så har ju ändå vissa länder känt att det inte är etiskt korrekt att bomba civila under en vapenvila.
Jag tänkte också att då har vi sett att vi exporterar väldigt mycket vapen. Vi exporterar till länder som är kanske inte de vi borde exportera till. Vi vet heller inte vad som händer med vapnen när vi väl har sålt dem. Och det här leder till både att länder använder pengar till andra samhällsfunktioner än vad de kanske borde, för att skapa en bättre liv för sina medborgare. Och det leder också till att människor mister sina hem och sina liv, och att de måste fly.
Och inte bara det, alltså export av krigsmaterial, det leder ju till liksom, men det leder till svält, det leder till otrygghet, det leder till en sån grej som analfabetism, som man, alltså det ses som ett sånt stort hinder idag att en person som har levt på flykt i hela sitt liv kan komma till Sverige och ses som totalt okunnig, för att hen kan inte läsa eller skriva på varken sitt alfabet, säg att det skulle vara det arabiska alfabetet, eller på latinskt alfabet. Vilket gör att man istället för att se till alla de här kunskaperna som den här personen kanske har fått, alltså i sitt liv, så ser man dem som helt utan livserfarenhet. Det är faktiskt så att, det säger man, de har ingen livserfarenhet. Och att man, alltså personer som är högt uppsatta i Skolverket och så vidare, de säger att ja, men de här personerna, de har inget språk.
Men det är ju fel. De har ju både livserfarenhet och ett språk. Det enda de inte har är förmågan att använda papper för att kommunicera med sitt språk.
Det är inte ett aktivt val någon gör. Nej. Att jag lär mig inte att läsa och skriva. Utan det vi måste förstå är att det finns stater där man anser att militär upprustning är mer värt än folkets, befolkningens välmående och bästa.
Och vi profiterar på det i Sverige.
Ja.
Vi profiterar på att det finns länder som tänker så.
Ja, och vi lever jävligt gott också på det.
Ja.
Kommer vi, som svensk, om man reser till andra länder och man upplever liksom, vad annorlunda det är här. Varför är det inte samma struktur och uppbyggnad som i Sverige? kan man också resa hem till Sverige och tänka att ja, ni fick betala priset med att inte ha en fungerande sjukvård till exempel. För att vi ska kunna ha det så här jävla fett här.
Mm. Men och inte bara det att man tänker, man möter en människa som jag inte kan kommunicera med. Jag förstår inte vad hen säger för att hen pratar arabiska. Då tänker jag att du måste lära dig svenska så jag kan förstå dig. Men jag behöver inte anstränga mig för att lära mig några enkla fraser på arabiska. Så att vi kan förstå varandra lite bättre och lära utav varandra. Men skulle det komma en person från England, den personen behöver inte alls anstränga sig för att lära sig alltså svenska.
Sen måste vi börja se, man kan inte se vapen som en enhet man säljer som sitter ihop och för alltid kommer sitta ihop, utan vapen är uppbyggda med många mindre delar. Och det är också det som sker, att man monterar isär vapen och man säljer lös delarna. Och de här delarna, vi vet ju aldrig vems händer de här delarna hamnar i. Det kan hamna bombdelar i fel händer, det byggs en smutsig bomb, en så kallad dirty bomb. Samma sak som när det säljs radarsystem. Om de systemen hamnar i fel händer, övervakningssystem, det kan också hamna i fel händer och få allvarliga konsekvenser.
Ja, och så, alltså man ser ju lite grann på vapen som en cykelhjälm. Att jag säljer den här cykelhjälmen till dig så du kan ha på dig den och känna dig säker när du cyklar. Men det är ju inte så att men den här personen som jag sålt cykelhjälmen till, den ger vidare cykelhjälmen till någon annan, säljer vidare den till någon annan. Vi är ju inte garanterade på att den här personen också kommer ha på sig cykelhjälmen bara för att cykla, utan den skulle lika gärna kunna kasta den i huvudet på någon liksom.
Det är dessutom så att det kan man väl tycka att svenska företag behöver bedriva sin verksamhet så att de går lönsamhet, och vi har flera företag i Sverige, Saab, Kockums, Hägglunds, andra som Bofors som tillverkar vapen, och då måste ju de kunna få sälja även internationellt. Men det som också kanske pratas lite för lite om, tycker jag, det är att mycket av våra skattepengar går både till att köpa vapen från de här företagen, men också hjälpa till att utveckla produkterna. Produkter som de här företagen sen kan sälja utomlands med stöd av Försvarsmakten. I Försvarsmaktens budget så finns det pengar som är öronmärkta. Försvarsmakten 2016 får drygt 44 miljarder och 17 miljarder av dem är öronmärkta till olika former av, det ska vara anskaffning av material, det ska vara vidmakthållande, alltså att man lagar eller beställer nya delar som också då stöttar försvarsmaktsindustrin till sitt material. Man lägger pengar på forskning och teknikutveckling, man har industriella materialsamarbeten och jobbar med industrifrågor, man har också pengar till en försvarsexportsmyndighet. Totalt 38% av Försvarsmaktens budget på ett eller annat sätt går till tjänster och uppgifter och uppdrag som på olika sätt ger försvarsmaktsindustrin stöd. Detta är alltså form av ett industristöd som man... Visst, det är väl så att det är självklart bra att Försvarsmakten i Sverige, om vi nu ska ha en försvarsmakt och de behöver vapen, så är det ju bra att de kan köpa det av svenska företag. Det är inte det som jag vill liksom lyfta upp här. Utan det är snarare dels att vi inte pratar om det här. Och dels att Försvarsmakten hjälper ju till att sälja det här materialet utomlands. Om Bofors säljer ett artillerisystem till Indien, så är det ju personal från FMV och Försvarsmakten som åker dit och utbildar den indiska försvarsmakten i hur det här materialet ska användas. Om FMV tillsammans med tekniska officerare i Försvarsmakten utarbetar ett nytt spaningssystem för flygplan, så är det ju Saab som sen producerar och tillverkar och kan sälja det här. Mm. Så att man stöttar ju både med kunskap och med pengar. på ett sätt som inga andra myndigheter egentligen gör. Även om Skatteverket och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen naturligtvis, det är jättebra om de köper svenska produkter. Men de är sällan inblandade i själva utvecklingen och försäljningen och utbildningen vid försäljningen på det sätt som Försvarsmakten och FMV, Försvarets materialverk, är rent konkret när det gäller försvarsmaktsindustrin. Det är alltså ett extremt nära samarbete mellan de här.
Och det gör ju också att Försvarsmakten kan ju eventuellt också ha det sista ordet i utveckling av, säg till exempel, spaningssystem, övervakningssystem. Att man kan göra kryphål, man kan göra bakingångar liksom för att hacka sig in och så vidare. Det är också en enorm samhällsfara när det inte är helt öppet med vad det är som produceras och vilken exakt funktion det har.
Ja, och jag tänkte också säga att alltså, Försvarsmakten köper ju också väldigt mycket, och Försvarsmakten är också väldigt duktiga att få med det, att tala om för oss medborgare i Sverige hur mycket de behöver. Och frågan är ju liksom, är det verkligen så? Behöver vi verkligen det här? Eller skulle vi också kunna använda de här pengarna till andra saker i vårt samhälle? Och om man nu kan lägga så här mycket på att köpa upp vapen, skulle man inte också kunna lägga minst lika mycket på att ta hand om de som flyr på grund av vapen som svenska försvarsmakten hjälper svenska försvarsmaktsindustrin att utveckla? Om vi då ska, vi är ju ändå för FI, så vi kanske skulle prata lite grann om vad FI säger om vapen. Och då kan vi citera direkt ur programmet. Den traditionella säkerhetspolitiken bygger på ett militärt patriarkalt perspektiv där dominans, våld och militära maktmedel är centralt. Feministiskt initiativ vill bryta detta. Militarism och våld skapar inte en långsiktig, hållbar och verklig fred, utan bidrar snarare till en våldskultur som är nära kopplad till synen på maskulinitet. Militär upprustning stjäl pengar från social upprustning, eftersom ökade militärbudgetar ger minskade välfärdssatsningar. Stridsflygplan står mot sjukvård och skola. Militär kapprustning står mot globala satsningar på miljömål och hållbar utveckling. Vapensäljarna finns ofta i den rika delen av världen, bland annat Sverige, och köparna ofta i den fattiga. Det innebär att ekonomiska resurser från fattiga länder går till rika länder istället för till den egna befolkningens behov.
Då är det här väldigt intressant också när vår regering säger sig vara en feministisk regering, men ändå upprätthåller och tillåter export av vapen till länder i krig och där människor utsätts för brott liksom.
Ja, och jag tänker att alltså, många verkar tro att det är precis som alltså, som fysik, alltså fett löser fett och alltså lika löser lika, men alltså löser svält svält, löser krig, det funkar inte så.
Nej, för ett krig har ju inga vinnare.
Nej, och någon måste sluta, och vem är inte bättre att sluta då än de som sitter på alla vapen, de som sitter på alla pengarna, de som sitter på de pengarna som finansierar allt det här.
Absolut.
Det är väl kanske en bra avslutning på den här podden. Mm. Det var en jättebra sammanfattning där, Elinor. Nästa avsnitt, vi tänkte att vi skulle försöka ge ut den här podden en gång per månad. Vi får väl se om vi ens får till den här och lyckas publicera den. Men om ni lyssnar på den så har vi ju gjort det. Och i så fall så blir nästa avsnitt förhoppningsvis en intervju med Gudrun Schyman, som kommer till Jämtland på turné den 15 juni. Hon kommer att besöka Strömsund klockan 11. Hon kommer att besöka Åre klockan 16. Och hon kommer att finnas här i Östersund klockan 19.30. Så att ni är varmt välkomna att komma och lyssna. Och så kommer det förhoppningsvis att komma ut en podd där hon svarar på frågor från olika fior i länet. Vi hörs! Tack för idag!
Tack, tack!
Bye bye!